Ja, vi har ju fått vara, vi som samlas här, vi har ju fått vara en, kan man säga, en profetisk röst. Det märks ju när mejlen där kommer att folk förstår, kanske de man inte har sett förut. Men vi lever ju i den tiden när profetierna uppfylls. Och det är ju meningen att vi ska se vad Gud gör och försöka förmedla det. Så jag ska stå här och försöka förmedla vad som händer nu. Och det är spännande ändå att se. Det är ju vad jag tror är det här Guds hästar som galopperar iväg. Och det är också fyra vindar. Och det var faktiskt älvor som såg den gång. Ser du inte att fyra vindarna är samma sak som Guds fyra hästar? Vi ser dem i Uppenbarelseboken. Och när de drar iväg över jorden så medför ju det, står det ju, att ett vilddjur kommer upp. Det ser vi i Daniel 7. Och så ser du ju vilddjuret då i Uppenbarelseboken 6 och Uppenbarelseboken 13. Och den tanke som kom till mig innanför det här mötet var faktiskt en drömsyn jag hade en natt. Han ställde oss rakt i ett strålkastarljus. Och det är ju att lära känna Gud. Vem han är. Det är sanna ljuset. Kritvitt. Och därefter sa Herren att han skulle visa vad som skedde i mörkret. Och jag tror det är viktigt att vi har den ordningen klar för oss. Så vi inte fastnar i stallet. Om ni förstår vad jag menar. Så ser vi allt mörkt, va. Men Gud har en mening med det som händer. Och det var så här att då fick jag se in i en trädgård, kan vi säga då. Så var i mörker och lyste upp. Och då såg jag att det föddes massa ormar där. Och sen slutade med att allt samlades ihop med en jättestor drake. Han ser ut som en drake ungefär, med röda ögon. Och när drömmen slutade så sa Herren med röst ifrån himlen: jag ska uppväcka fiendeskap mellan kvinnans säd och ormens säd. Och det ser du i Uppenbarelseboken 12. Och då vet du att Satan är den gamle ormen, draken då. Och vem ska han hata? Vi ska titta lite på det här. Uppenbarelseboken 12 och 1 så står det så här: ett stort tecken visade sig i himlen. Där är Semeion. Och det är alltså ett tecken på att Guds rådslut sker. Ja, då ser du en kvinna där som är Israel, va? Klädd i solen och med månen under sina fötter och en krona av 12 stjärnor på sitt huvud. Hon är havande och ropar i barnsnöd och födslovånda. Och så såg jag ett annat tecken. Semeion står det där också. Att Guds rådslut sker. Så här har vi två hemligheter då. Kristus och församlingen, och så har du då laglösheten, va. Det ska samlas två grejer här. Så. Och vi ser en stor eldröd drake med 7 huvuden och 10 horn. Och med 7 huvuden, kronor på sina huvuden. Här har du ju vilddjuret då, som vindarna ska få upp. Kvinnan är en bild på det judiska folket. Men samtidigt ser du ju här att det är också en bild på de troende. Och draken här, han ska hata både det judiska folket och Kristi brud. Och nu på morgonen så börjar jag studera det här med hästarna och vindarna och ser att det är faktiskt straffdomar. Du vet vad dom egentligen betyder? Det betyder att skilja något från varann. Och Gud skiljde ljuset från mörkret. Det betyder alltså val, va? Val. En dom är ju ett val. Ja, vilket berg vill du nu stå på? Eller vilken väg vill du nu välja? Det är så Gud när han dömer oss egentligen. Att vi själva får välja väg. Och mönstret stämmer ju exakt här. Med, han tog ut Israel från Egypten genom stora straffdomar. Och jag vill läsa upp några bibelställen så får vi se hur väl det här stämmer. Jag tror att de fyra hästarna och de fyra vindarna alltså symboliserar Guds straffdomar över den här världen. Och det står att Israels barn var i ljuset när mörkret kom över hela Egypten. Du läste ju när du inledningsordet, så ser du ju då att första Mosebok 1, där ser du ju änglarnas fall där, och jorden blev öde och tom genom en katastrof. Och den katastrofen kommer ju att fullbordas sen i slutet. När änglarna gör uppror tillsammans med alla på jorden som gör uppror. Sen kommer Jesus och hämtar de utvalda, alltså de som inte gör uppror. Det är hans plan. Vi går till Hesekiel 14 och 21, så står det där till exempel om: därför säger Herren, Herren, så mycket värre blir det inte då när jag sänder mina fyra straffdomar, svärd, hungersnöd, vilddjur och pest, sjukdomar, över Jerusalem, för att de hade ju släppt in världen där, va? Och utrota både människor och djur, säger Gud. Andra Mosebok 7:4. Farao kommer inte att lyssna på er, men jag ska lägga min hand på Egypten och föra mina härskaror ut därifrån, mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten genom stora straffdomar. Tog hon ju upp förut. Då är det ju så här, om vi tittar ut över världen nu, att jag tror att Guds straffdomar redan har börjat. Farao är ju en bild på den här världen, men inte bara det, det är ju en bild på eliten och hela den här världsregeringen som kommer också. Ja. Och nu samlas de ihop genom globala problem. Och vem står bakom de globala problemen? Gud står bakom de globala problemen. Han tillåter dem hända för att vi ska få välja sida, va? Ja, ska du få se. Och då kommer det ju att bli så här när Gud verkligen skruvar på. Då kommer man ju... Vi kommer ju att förstå att det är Gud som dömer världen. Men de kommer inte att förstå att det är Gud som dömer världen. Utan man kommer att vända sig till vetenskap och allt det här, va, för lösningar på de här globala problemen. Och då ser du att hela världen följer vilddjur. Det står i Uppenbarelseboken 13. Varför gör de det? Jo, vilddjuret är FN. Man ska samla alla krafter, människans visdom högst upp. För vi ska ju lösa det här nu. Uppenbarelseboken 12:7 ser du draken igen som kommer upp. I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot de övriga av hennes barn som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Alltså de troende är det ju då. Där. Irvin Baxter, ska jag citera lite då, det är han som har sagt allt det här jag säger nu. Och när vi började studera ändens tid så blev vi så förvånade när vi läste Irvin Baxter, för att han kommer ju få rätt i nästan alla, eller hur? Han kommer ju få rätt i allting han har sagt från början. Han säger så här: vilddjuret i Daniel 7 är exakt samma vilddjur som i Uppenbarelseboken 13. Och den 9 november händer det något väldigt märkligt och starkt i den profetiska världen, för nu läggs såret efter Hitlers tredje rike. Tyskland blir enat och går upp i EU och blir ett av de ledande länderna. Uppenbarelseboken 13:3. Och ett av dess huvuden såg ut som det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår blir helt igen. Hela jorden förundrades över vilddjuret och följde det. Ni vet vad man pratar efter murens fall, va? Nu ska vi ha en ny världsordning, pratar man om då. Och då säger han så här: ja, ni vet väl varför Sovjet la ner. För de visste ju redan att vi kommer att få en rödgrön regering så småningom över världen. Gorbachev var ju både New Age-are och Gaia tillbedjare. Som man är kommunist. Det var lite rävspel bakom. Så jag tror faktiskt de här konspirationsteorierna ni kanske har hört om Sovjet och allt det här, jag tror jag faktiskt är sant, för det visar sig ju här. Det finns mäktiga skuggregeringar som de kallar, som styr bakom där du ser. Och det förstår ni kanske av agendan i det här landet, vart det går, va? Det är ju helt konstigt. Jo, vi går mot en ny världsordning, och det står att detta vilddjur i Daniel 7 ska förtrampa hela jorden. Och den ska råda när den gamle av dagar kommer. Så då vet vi att det sista vilddjuret här som hela världen följer efter den 9 november 1989 till Jesu tillkommelse då. Och då vet du att det är samma vilddjur som Uppenbarelseboken 13 beskriver, och den ska också regera. Men märk väl att den får bara regera den tid Gud har bestämt, i en bestämd tid där då. Man vill ha en världsregering för man menar att bara en sån kan ta hand om våra globala problem. Okej, då säger Gud, är det det ni vill så kommer ni att få lite globala problem på jorden. För han vet ju vad som händer. Och Rockefeller, en av ledaren i de här globalistiska sammanhangen, han har sagt så här: allt vi behöver nu är en jättekris, så kommer nationerna att acceptera denna nya världsordning eller världsregering. Vi är ju nära nu. Större kris har vi inte haft, tror jag, än vad vi har nu. Plus ekonomiska kollapsen som kommer att följa på det här. Nu ska du få se på kriserna när de kommer över jorden då. Det här är intressant. Kommer du ihåg vad jag sa förut? När Gud tillåter dom så är det för att vi ska välja. Han skiljer ljuset från mörkret och vi får välja vilket berg vi vill stå på. Alltså. Daniel 7:2. Daniel sa: jag hade en syn om natten och jag såg Guds eller himlens fyra vindar stormade mot det stora havet. Du vet att det är folkhavet, alla människor, va? Och upp kommer det en världsregering. Det är det sista veldjuret sen som ska förtrampa hela jorden. Vad är det då vindarna gör? Jo, vindarna ställer till globala problem. Och så kommer det ett vilddjur. Och sen får vi välja om vi vill följa det eller inte. För det står att hela jorden följde vilddjuret. Eller man skulle kunna säga så här: alla de jordiska följde vilddjuret. Eller de världsliga följde vilddjuret. Det är ju samma tankesätt. Zakaria 6:1. Jag lyfte upp mina ögon och såg fyra vagnar. Och så ser vi i sammanhanget där att det hästar där också. Drog fram mellan två berg. Och bergen var av koppar. Koppar i Bibeln symboliserar dom. Gör det. Och när du då går till Joels två berg. Vad har du mellan två berg? Jo, du har en dal. Ja. Och då står det så här i Joel. Lägg nu märke till detta. Hur väl det stämmer med uppenbarelseboken. Skaror på skaror i domens dal. Det betyder det, om inte jag minns fel, står det The Valley of Decision på engelska King James. Dalen där vi bestämmer vilket berg vi vill gå upp på, alltså. Hur? Ja, för det finns två berg, va? Det ena berget kallas för Babylon, fördärvets berg, katastrofens berg. Och det andra är Sions berg då. Jerusalem eller Babylon. För Herrens dag är nära. Alltså Herrens dag har inte kommit igen, men här lever vi ju strax innan. Globala problem kommer alltså föra med sig att vi måste välja berg. Ser du det? Hästarna här nu som är sjukdomar och allting. De är till för att vi ska förstå att det finns en allsmäktig Gud som tänker sätta stopp för tiden. Och han vill gärna ha med oss upp på Jerusalems berg eller Sions berg. Zakaria 6:4. Lite mer förtydligande då. Då frågade jag ängeln som talade med mig: vad betyder dessa, min herre? Ängeln svarade mig: det är himlens fyra vindar eller hästar som drar ut inför hela jordens herre. De fyra hästarna är alltså himlens fyra vindar, eller om du hellre vill Guds fyra vindar eller Guds fyra hästar. Det är precis samma sak. Men nu är det så här att i grundtexten finns det som sagt ingen kapitelindelning, så du måste läsa kapitlet innan och då blir det väldigt, väldigt intressant. För där står det: en bokrulle med en förbannelse som går ut över jorden. Det står det alltså: de som svär och ljuger ska enligt denna bokrulle skickas iväg. Och det ska byggas ett hus i Babylon på det här berget, va? Hur väl det stämmer med Jesu undervisning i Matteus 7. Ser du det? Mm. Där ska en ond kvinna släppas lös. Ja, sjökan. Kom ihåg nu att när du läser uppenbarelseboken så går den inte i ordning, utan den är full av profetiskt andliga bilder som Gud använder i Gamla testamentet. Det måste vi lära oss. Den går absolut inte i ordning. När du kommer fram till uppenbarelseboken så måste du alltså tolka det genom Guds rådslut. Han har ett rådslut och det är att sätta en kung över allt som finns i himlen och allt som finns på jorden. Och därför ser du att upproret bland änglarna har skett förut. Och nu kommer det ett uppror på jorden som kallas för det stora avfallet eller det stora upproret. Det är samma sak. Det kommer alltså ett uppror innan Herrens dag. The Valley of Decision skulle ju vara innan Herrens dag. Så de som väljer Babylon kommer ju att göra uppror mot Gud. Va? Det är det som pågår precis nu. Nu kommer du fram till uppenbarelseboken 5. Titta bilden nu på Zakaria och så uppenbarelseboken. Ska du se hur väl det stämmer. Kom ihåg nu den här bokrullen. Och så står det ju om en bokrulle. Som Gud öppnar sigill på också, ser du? Och så får han se hästar. Samma bild som vi gamla. Nu ska vi lösa det här. Eller nu ska vi be den heliga ande att vi förstår den här bilden då. Vi kommer i uppenbarelseboken 5 rakt in i en rättegång i himlen. Johannes gråter för han får se en bokrulle med 7 sigill som ingen är värdig att öppna. Det här är bilden av en dom i en romersk rättegång som var ofta 7 sigill, ett domslut. Bibeln har bilden att människan redan är fälld i en rättegång. Men nu har nya bevis kommit fram så vårt fall tas upp igen. Det kallas för rättfärdighet som du vet. Och vi läser i uppenbarelseboken 5 då. Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle. Ja, samma bokrulle som i Zakaria skulle jag tro. Med skrift både på insidan och utsidan förseglad med 7 sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade med hög röst. Vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen. Eller se in i den. Och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. Men en av dem, här är underbart, men en av de äldsta sa till mig, gråt inte, för lejonet av Judas stam, av Davids rotskott han har segrat. Han kan öppna bokrullen och bryta dess sigill. Visst är det fint? Och jag såg mitt för tronen och mitt bland de 4 väsen av det äldste ett lamm. Det står där och ser ut har blivit slaktat. Det hade 7 horn och 7 ögon. Och de 7 ögonen är Guds 7 andar utsända över hela jorden. Han vet allt med andra ord. Och lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. Uppenbarelseboken 5:9 och de sjöng en ny sång. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, till du har blivit slaktad och med ditt blod har du köpt människor av alla stammar, språk, folk och folkslag. Och i 5:12 och de sa med hög röst, lammet som blir slaktad är värdig att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften, äran och härligheten och tacksägelsen. Och vi förstår ju vem det här är, va? Det är ju Jesus det här handlar om. Och vi läser i Johannes 5:22 så säger ju Jesus själv, inte heller dömer fadern någon. Utan hela domen har han överlämnat åt sonen. För att alla ska ära sonen som de ärar fadern. Och den som hör på mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Kommer inte under domen, va? Utan han har övergått från döden till livet. Det krävdes alltså att en helt oskyldig, syndfri människa som måste vara Gud själv ger sitt liv frivilligt för din och min synd. Gud själv blir alltså människa och var tvungen att födas in i människosläktet för att bli den andra Adam. Han vann seger och det segerbyte han har vunnit är alla som gör sig ett med honom. Den som tror på vad han har gjort. Tro in i honom som Elvorsson. Den första människan har alltså syndat, va? Och Gud gav Satan juridisk rätt att regera över oss. Nu ges den juridiska rätten till Jesus Kristus. Så det var ju den rättegången du fick titta in i, va? Nu tillräknas denna seger alla som tror på honom. Och det gillar ju inte mörkret, va, att förlora oss. Men han måste släppa. Och nu läser jag, predikar i Kungsbacka nästan. Det jag gör just nu. Men jag tycker det här är så viktigt. För det är så stort. Jesaja 53:10. Där sa jag så här att han ska dela bytet med den starke. Står det där. Och den starke vet ju av Lukas. Det förklarar han ju själv. Att den starke är ju djävulen. Och alla som inte är rättfärdiga då har han ju, är ju kvar i den juridiska rätten som djävulen har. Va? Ser du det? Så det är bara de som är friköpta. Den där rättegången när han öppnar. Som får gå in i den nya himlen och nya jorden. Va? Där ska rättfärdighet bo. Så ingen annan får gå in över gränsen sen än den som är rättfärdig. Jesaja 53:10. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar och länge leva. Och Herrens vilja ska ha framgång genom honom. Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli till freds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många som rättfärdiga. Och deras skulder är det han som bär. Därför ska jag ge honom de många som hans del och de starka ska han få som byte. Eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare. Han som bar de många synd och trädde in i överträdarens ställe. Alltså ditt och mitt, va? Alltså är det inte det här underbart, va? Alltså Jesus blir så personlig. Tänk på det här. Det här är för var och en, det är för dig också. Eller personligen. Och därför står det på engelska, står det ju mycket tydligare här. Therefore I will divide him a portion with the great. And he shall divide the spoil, bytet, va? With a strong man. Ja, det är bara de rättfärdiga, va, som blodet har köpt som han. Tack, säger han bara. Sen är det slut med mörkrets makt över ditt liv. Bara därför att han har dött. Istället för oss. Och egentligen finns det ju bara två grupper av människor. Och när Jesus kommer. För alla har ju bestämt sig. De här hästarna som snurrar runt och blåser och allt det här. De kommer ju som sagt var. De fyra hästarna mellan två berg av koppar. Stod det ju Zakaria 6, va. Ja, du vet ju vad det är. Även om du hamnar på Sions berg. Så måste ju Gud ha dömt dig. Han dömer dig fri, va. Det är alltid en rättegång. Eller om du hamnar på Babylons berg, då är du också dömd, så att säga. Det är det han säger till Jesaja 49:24. Det här är ju också helt underbart. Så Jesus, han kan ju tänka på att han dog inte för att han var så stark och slog djävulen på käften. Utan han dog för att han gjorde det juridiskt rätt. Det var det som var så häftigt. Svagheten besegrade styrkan, va? Jesaja 49:24. Kan man ta ifrån den starke mannen hans byte? Ni vet ju vem det är. Draken. Eller rycka fångarna från den som har segerns rätt? Ja. Det är det handlar om. Jag säger Herren, nu ska den starkes fångar tas ifrån honom och bytet ryckas ur tyrannens hand. Jag ska själv strida mot dina motståndare. Häftigt. Och i vers 24 här så ser du en juridisk rätt i en rättegång krävs för att vi ska komma fri överhuvudtaget. Och Jesus Kristus blir människa och vinner seger på korset, vers 25. Och den mäktige i Jakob är den som köper oss fria med sitt blod. Ser du här? Därför att frälsningen kommer från judarna. Det finns inget som är mer tydligt än när det står Jakob i Bibeln och vet att det är juder det gäller. Jakob. Frälsningen kommer från judarna, säger han i Jesaja. Eller Johannes 4 till kvinnan. Där. Det här budskapet är det viktigaste, för det Johannes får se innan den här bokrullen öppnas och lammet bryter sigillen. Kommer du ihåg? Titta nu, vad var det? Jo, du får se en bokrulle i Zakaria. Enligt den så ska man rensas ut. Ja, man hamnar på det andra berget, va? Och titta nu. Nu får han öppna bokrullen. Och vad står det i början? Jo, det här uppenbarelsen från himlen, det gäller bara de som är hans tjänare. De som inte rensas ut, alltså. Så när vi får ljus över det här innan det sker, då vet vi ju att vi ska gå upp på berget, va? Sions berg, eller hur? Men de som inte fattar det här nu när Gud, tror ni Gud kommer börja skruva på ännu värre? Vi har nog bara sett början. Tänk Egypten. När Gud skruvar på det här. Johannes får alltså en uppenbarelse gällande avslutningen av tidsåldern. Han får se Herrens dag och han får både se välsignelsen och förbannelsen. Hästarna eller vindarna startade alltså i Zakaria 6 mellan två berg av koppar. Och det såg vi ju i Joels bok att the valley of decision. Och när jag blev frälst så sa Herren till mig, jag kommer att ställa dig inför en skiljeväg. Välj då mig. Nu fattar jag vad han menar. Det gör du också. På Sions berg finns en bild på en ren kvinna, en brud. Och Babylons berg, där råder en annan kvinna tydligen då, som kallas för Skökan. Och nu är det nog väldigt intressant, för om du tittar på vem var det egentligen, vad var det, eller vem var det som först var otrogen mot Herren? Det var ju andemakterna, va? Ja. Så du ser, när du kommer till uppenbarelseboken så står det talas om den stora Skökan. Du vet att det här måste ju vara mycket större än Maria. Ja, det är ju hela den avfallna änglavärlden som är egentligen är den stora Skökan. Och så säger ju Paulus så här, att vi ska ju inte göra oss ett med henne, för då blir vi ju en kropp med henne. De två ska bli ett. De fyra vindarna eller hästarna kommer att föra med sig ett vägval här på jorden. Och jag tycker det är intressant, som sagt var, att det står att vindarna kastar sig mot båda husen i Matteus 7. Eller hur? Då måste ju det här symbolisera fördärvets berg och Sions berg. Men det som var byggt på Sions berg, det klarar sig. Varför det? Jo, vad är det egentligen Herren säger åt Petrus? Jo, jag ska ge dig nycklar. Så du ska se vart du ska gå. För det är där det betyder vad rätt och fel. Bundet eller löst. Det är rep också. Vi ska ju ha fridens band, står det, som ett rep. Står det ju Efesbrevet. Vi ska bli ett med Herren, va? Då kommer han att uppenbara, tänk nu inte personligen, han kommer uppenbara för sina tjänare som grupp vad det är som händer. Vi ska leva i det profetiska, vi ska veta vad som händer. Så att vi kan ta oss tillvara för den onde, står det i Johannes. Så vi ska vara ett steg före, vi ska se vad som händer. Det är bra att veta vad som händer nu, va? Det här med sjukdomarna där, va? Guds fyra straffdomar är på gång. Och varför är det de på gång? Såg ni att det stod hungersnöd där också? Pest, krig, allt. När de drabbar de här som bygger på jord, vilken sida tror ni de kommer att välja? Ja, har man byggt med det som är starkt nu, så kommer man att gå under det som är starkt sen. För det är ju så man tänker, va? Det som är stort och vackert, det är ju så man redan har tänkt när man förtrycker de små. Varsågod, säger Gud, och bygger upp världens maktapparat. Det är bara att gå in. Varsågod in i pyramiden. Det där berget. Men hur ser det andra berget ut? Ja, om du läser Hosea 5 ska du se något väldigt intressant. Där står det om hur en skökoande har kommit in mitt bland Israel. Och i Jesaja 1 så ska du få se hur den uttrycker sig. Jo, man förtrycker de små. Där har du kännetecknet när en sjökoande kommer in. Ja, och den kommer inte bara in i församlingen, men den kommer in i världen. Jaha, vilka är de små och vilka är änkan idag? Änkan är ju de äldre, va? Jaha. Titta, vad är det som händer i världen? Vad är det man uttalar sig i tidningar och allting? Kärleken hos de flesta ska kallna, va? De äldre är ju inget värda. Nej. Hela världen har kommit in som en iskall kyla. Där man bara tänker på sig själv. Då är det mycket viktigt att bevara kärleken. Står ju Matteus där, va? På grund av laglösheten så skall kärleken hos de flesta kallna. Och när ni ser styggelsen som orsakar katastrofen. Jaha, det var ju den där andra delen, va? Resa sig upp till en position den inte ska ha. Vad står det i andra Thessalonikerbrevet 2 ska komma före Herrens dag? Där det här globala vindarna kommer att orsaka. Problem. Vad är det som står upp ett vilddjur? Ja. Innan Herrens dag. Jesus kan inte komma innan Herrens dag. För först måste upproret ha skett. Och laglöshetens människa. Den som har gjort sig ett. Som är ett med sjökan. Han ska komma upp först. Och det finns en specifik tid. När det kanske inte före och efter. Då. Han kan inte komma. Det upproret kan inte ske förrän Guds perfekta tid är inne, står det. Eller? Så vi kommer att se ett helt gäng dra iväg åt ett håll. Och inte så många kanske som drar upp på ett annat berg. Så. Förstår ni inte? Mycket lättare att förstå Bibeln när vi står att den stora sjökan inte är Maria och inte heller något annat. Utan det är Satans hela här som först svek honom. Och nu vill han ha dem som gör sig ett med honom så de blir ett. För Kristus vill ha en brud. Det vet vi. Men det vill Satan också. Precis. Och han kommer att få härja. Men vi ska veta vad det är som sker. Så vi inte väljer den sidan. Förstår ni? Kristi kropp som lever i det profetiska. Som har gåvorna igång. Ska se vad som händer. Nu vet ni vad som händer. Så vi kan ta oss tillvara för den onde. Så att vi inte hänger på det här nu. Utan det är en prövning. Va? Fyra vindarna är en prövning från Gud. Vi ska veta vart vi ska gå. Vi ska vänta på Gud, står det då. Uppenbarelseboken 17:5. Ska bara ta två verser till där. Jag hinner inte hälften här, tror jag. På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet. Det stora Babylon, modern till sjökorna och skändligheterna på jorden. Då förstår vi, det här kan inte vara något annat än änglavärldens hela summa. Vad var det jag såg föda? Det sista födelsen i mörkret var en stor drake. Här har du det, va? Och sen kom det en massa småormar. Det är ju alla som gör sig ett med det här systemet. Då var det här jag såg. En hemlighet. Det stora Babylon. Modern till sjökorna och skändligheterna på jorden. Uppenbarelseboken 18:2. Och han ropade med stark röst och sa: fallet, fallet. Kolla nu huset, va? Att det stämmer det jag säger nu. Fallet, fallet är det stora Babylon. Det har blivit ett hus, en boning, för onda andar. Ett tillhåll för alla orena andar. Ja, det ser du. Sjökan. Och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. Här ser du alltså Satans brud. Och när det är klart så kommer en stor basun ljuda i Uppenbarelseboken 10, vers 6-7. Läs 17 års översättning, det blir tydligare det. När den sjunde ängeln blåser i sin basun, då är den löpande tiden slut. Då är Guds rådslut fullbordat som han har förkunnat för sina tjänare, profeterna. Två berg, två brudar och så vidare. Då har alla bestämt sig. Härligt att veta i alla fall vad som händer, va? Ja, det är inte många som förstår, en del på nätet, YouTube, ser ju vad som händer. Men det är Gud som prövar oss. Det är han som står bakom. Det är han som tillåter det. För att den här tiden håller på att ta slut. Som sagt, var inget nytt under solen. Jag ska bara dra en grej här. Tiden är rund, det vet vi. Nu ska jag berätta en sak för er som är häftigt, som Gud visar mig. Har det här hänt förr? Ja, nästan. Efter Noa så fanns det en kille som heter Peleg. Om du följer den här berättelsen och ser allt det här, hur tiden är runt, så ska du få se att vid hans tid så var det kaos och stora folkförflyttningar. Och det var stora naturkatastrofen. Vid den tiden kom den kille som heter Nimrod. Hans namn betyder låt oss göra uppror. Denne Nimrod kallas även för Baal och han vill ha en ny världsordning. Nu vid den här tiden så började en modergudinna bli upphöjd. Senare tillbads hon som himmelens drottning. Nu har hon ändrat namn hela tiden, så att nu har hon blivit Gaia i slutet. Intressant, det är precis vad du ser sker. Och eliten då. Vi kan själva gå in och läsa om Gaia. Det är där de säger idag om klimatet. Vi måste ju backa några år här. Man vill alltså öppet minska jordens befolkning. Och det heter Gaia-hypotesen. Då gör det ju inget om några dör, menar jag. Så illa är det. Sån ondska finns det, men det finns i papper att läsa. Men vi ska be för att människor vaknar upp. Det är det handlar om. Att man väljer rätt.